Syn. Klarsyn med syskonbandet.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Klarsyn från syskonbandet. Idag ska vi få träffa Enar Olsson som inte har varit anställd på syskonbandet men som har haft hand om ekonomin och som har varit mycket engagerad i missionsarbete. Men innan den här intervjun så ska vi få lyssna till Lena Johansson. Kommer du ihåg hon som intervjuade Kerstin Olsson i ett annat program som vi har sänt? Hej. Lena Johansson besökte...
Nu kommer din skriv nummer 20.
Och då passar vi på att prata lite med Enar.
Nummer 20 och liksom.
Ja. Ja. Har du hunden, Lena?
Du får sitta här, Rolf. Du ser ju liten här med, Lena.
Ja.
Det är ju ingenting jämfört med din.
Jo. Nu ska vi intervjua Jusse här, eller vad heter det?
Jaha. Är det på?
Ja.
Jaha. Mm. Ja, kära lyssnare, vi har Enar Olsson här också. Välkommen till den här lilla intervjun.
Ja, tack Lena.
Vill du berätta lite om vad du har gjort och vad du gör nu? Och lite din anknytning till syskonbandet.
Ja, vad jag har gjort är... Ja, vad jag gör nu kan jag ta först. Jag är pensionär och just nu har jag varit ute i trädgården och plockat 100 kilo äpplen. Och plockat undan trädgårdsmöblerna inför hösten här. I Ödeshög där vi har ett litet hus. Annars har jag gjort lite av varje under årens lopp så att säga. Och syskonbandet kom jag i kontakt med faktiskt på 90-talet. Genom vår dotter Marlene. Som egentligen så var det Majken Öss som intervjuade Narola. För hon hade, vi hade precis kommit från Tanzania då. Så hon intervjuade henne hur det var att vara elev på en svensk skola utomlands och bo borta från sina föräldrar. Men då så upptäckte Majken att vi hade ju Marlene som såg lite dåligt, hade en synskada, så då kom hon med på läger och så. Så på det sättet så kom jag i kontakt med, det var väl 96 tror jag, som detta hände. Och sen har det varit till och från med syskonbandet under åren. Det har väl varit över 20 år som jag har hållit på med kapitalplacering med aktier och utdelning och så vidare. Med de pengarna som man fick då när man sålde sin sommargård. Och sen har jag varit haft med syskonbandarna på en resa till Tanzania och haft mycket kontakter med de synskadade i Etiopien och sådär. Så att det har väl varit en hel del under åren. När Kerstin var verksamhetsledare så var jag ju med som stöttande person vid hennes sida.
Kan du tänka dig att hoppa in i några andra arbetsuppgifter eller vara med någon gång när vi har någonting?
Ja, vi håller ju på nu som vi fick ställa in faktiskt. Vi hade ju tänkt åka just här i slutet av september till en grupp till Tanzania.
Ja.
Men då kom ju corona emellan här så att vi får väl se när det kan bli av. Och kanske nästa år om det lugnar ner sig och så. Annars håller jag ju på, jag och Sture håller ju på med kapitalplaceringen här.
Ja,
precis. Senast vi var med på syskonbandet var på Nordiska konferensen i Danmark faktiskt. Som vi var med som ledsagare. Sen dess har det väl inte varit något sådär. Så hälsningar till alla syskonbandare. Ni är fantastiska.
Och Tina Strömberg var lite nyfiken på vad Enar har gjort under åren. Och hur det kommer sig att han var intresserad av just missionsarbete.
Ja, jag har nu Ena på tråden. Välkommen Ena till programmet Klarsyn.
Tackar, tackar Tina.
Ja, vi hörde ju här innan att Lena besökte dig i Ödeshög. Du hade plockat äpplen och så vidare. Och du fick lite grann sammanfatta vad du pysslar med och särskilt i anknytning till syskonbandet. Men jag blev nyfiken på att veta mer. Jag vet ju en del om det, men absolut inte allt. Så jag tänkte att vi ska plocka upp några av de trådarna. Du har ju dels som du i korthet berättade, engagerat dig inom när det gäller pengar faktiskt. För syskonbandets levnad, för att kunna hålla på med det vi gör. Och i flera omgångar. Men vi återkommer till det. Jag tänkte börja ända när det gäller ditt missionsengagemang. För vi har ju ett missionsarbete som vi kallar det i syskonbandet, där du är i hög grad och fram och tillbaka gör insatser. Men Enar, något jag inte vet, det är, vad började det egentligen? Hur kom det sig att gossen som växte upp på Hönö i Göteborgs skärgård, hur kom det sig att han så småningom flyttade till Tanzania?
Ja, det var väl en ganska lång historia egentligen. Redan som barn så var jag väldigt intresserad av att läsa böcker om andra länder. Och mitt stora intresse, det var geografi och även läsa kartor. Så att det här intresset för andra länder har följt mig ända sedan barndomen. Och sen mission, det blev i början på 70-talet. Och det första då vi åkte på något som heter Europakampanj. Och Europakampanj, det var att man åkte med ungdomsgrupp, ett team från Sverige och besökte en församling. Och i vårt fall så var det då i England och även på Irland och Italien har vi väl varit någon gång under några veckor. Och ja, på den vägen så fortsätter det. Och jag började att jobba på Slaviska missionen på 80-talet som informationsansvarig, var i ganska mycket i Östeuropa och i det som då var Sovjetunionen. Och sen har vi haft kontakt med Indien sen, ja, det blir början på 80-talet också, eller mitten på 80-talet i Nagaland. Så det har varit mission på många sätt.
Men hur kom det sig från Ryssland och så vidare och vidare österut till Indien och Nagaland?
Ja, det kom sig av att vi var på en sån här Europakampanjresa till England och besökte en plats som heter Leamington Spa. Och träffade pastorn där, han sa då till oss att vi har en väldigt intressant besök här, en pastor ifrån Nagaland i nordöstra Indien. Jag tror att ni skulle träffa honom och prata med honom. Så det gjorde vi. Det var en som heter Shobao och hans fru som heter Tia. Och de berättade för oss lite grann om Nagaland och verksamheten där, missionen. Det är ju en kristen delstat i Indien. Och vi tyckte det lät väldigt intressant. Så då ordnade vi så att vi inbjöd Shoba till Sverige. Han och hans fru kom redan på hösten i september och besökte oss. Och sen dess så har det varit flera besök. Jag tror vi har besökt 120 svenska församlingar och berättat om Nagaland och samlat in pengar för arbetet där och bibelskola. Det finns även en grundskola i den stan som heter Mokokcho. Så att vi har även en dotter som heter Narola som är adopterad och kommer ifrån Nagaland. En kontakt också genom det här arbetet. Så att,
Med vilket kom först? Adoptionen av er dotter eller engagemanget och resor till Nagaland?
Adoptionen kom senare. Den kom ungefär nästan 10 år senare.
Okej. Okay. Mm.
Så att vi har haft mycket kontakter. Vi var där senast förra året faktiskt i Nagaland. Mm. Så, och sen så jobbade jag på Dagenhuset i 6 år. Och då fick vi vi jobbar en förlagsverksamhet där.
I vilken funktion då hade du?
Jag var först redaktör i 3 år och sen jobbade jag på Slaviska missionen i 3 år. Och sen var jag avdelningschef på barn- och ungdomsredaktionen i 6 år fram till 93. Och då fick vi en förfrågan att åka till Tanzania och träna folk där i förlagsarbete. Så då åkte vi, 93 åkte vi dit. Och var 96 kom vi tillbaka till Sverige. Vi var där i ungefär 3 år och jobbade med förlagsverksamhet och projekterade ett förlagscenter och lite annat där.
Du lyssnar på
Klarsyn med syskonbandet.
Mm. I Arusha, eller var det fler platser ni var på?
Först var vi i Tabora då, för det var där som arbetet fanns, och sen så flyttade vi verksamheten till Arusha. Det var en av våra uppgifter. Flytta verksamheten dit. Och efter det så kom vi i kontakt med syskonbandet. Det var efter vi kom hem från Tanzania. Jag tror Kerstin berättade om det. Att det var genom vår dotter då som Majken ville intervjua det. Och så kom ju Marlene med. Och sen har vi haft kontakt med det syskonbandet egentligen sen 1996-97.
Mm. Och för de som inte har lyssnat innan och inte känner till så... programmet som gick förra veckan, det förra programmet, så intervjuades Kerstin Olsson som ju du är gift med och som har jobbat på syskonbandet och då ja, berättade lite mer där. Det du sammanfattar nu om hur ni i kontakt med föreningen syskonbandet med Majken som då jobbade som bland annat ungdomsledare. Men det är ju intressanta sammankopplingar här med... för den som känner till eller är nyfiken på syskonbandets kontakt i Tanzania så har vi ju just Tabora och så småningom i Arusha också i Tanzania verksamhet sedan 60-talet och respektive 80-90 någonting. Så där knyts ju verkligen flera trådar samman som så småningom då med er kan man säga.
Mm. Jo då, vi hade ju kontakt med flera som jobbar med det som kallas för Kibreli-arbetet här nere då, som vi känner sedan vi var i Tanzania.
Mm.
Faktiskt. Och sen kom vi hem till Sverige och min första upplevelse av kontakt med syskonbandet, det var vi var på Almosa. Det var en årsmötesdagar där. Och det var en tipspromenad vi skulle på. Och jag fick förmånen då att vara ledsagare åt Jerviken skulle jag vara ledsagare.
En legend i föreningen kan man väl säga.
Ja, vi skulle gå en tipspromenad ute i naturen där runt om.
Mm.
Vi gick väl och pratade. Jag hade lite dålig koll på Jerviken. Så att helt plötsligt så gick han in rakt i en lada. Och slog näsan när han blödde.
Men ena. En lada missade du alltså. Ja, ja, sånt kan hända.
Ja, nej, så det gör inget, så det är inget. Det är
ja, ja.
Helt okej.
Ja. Men det kanske var bra, då kan det bara funka bättre efter det kanske. Mm. Det kanske bara blev allt bättre. Jag bara vill få ihop lite bitar till, eftersom jag råkar veta att du har nämnt om att du jobbat inom då förlagsverksamhet eller ja, dylikt och inom redaktion och så. Men ditt yrkesliv i Sverige har ju varit lärare, eller hur? Specialpedagog.
Ja, det har varit en blandning kan man säga. Jag började som lärare på 70-talet och sen... jobbade jag med förlagsverksamhet och informationsverksamhet i ungefär 18 år. Och sen återvände jag till skolan. Och efter vi kom hem från Afrika 97 så började jag som rektor på Stefanskolan i Stockholm. Och sen har jag jobbat med skolverksamhet då, tills jag blev pensionerad och lite senare också.
Mm.
Jag var borta från skolan i 18 år ungefär.
Okej. Jag tänker att det här med missionsengagemang och arbete som du nu berättat lite grann om. Och också pedagogiska, att ha med barn och ungdomar och göra så. Känns på ett sätt som, vad ska vi säga, lite mjuka delar och värden. Men sen har du också ett stort kunskap faktiskt och engagemang vid sidan om, inte heller yrkesmässigt utan på andra sätt, när det gäller ekonomi och pengar, att förvalta pengar. Det känns ju som lite mer fyrkantiga värden då på ett sätt. Men kan du se något samband att det hänger ihop? Eller hur kan det komma sig de här olika delarna av ditt kunnande och faktiskt engagemang?
Ja, när jag kom med i styrelsen i syskonbandet, det var i slutet på 90-talet då, så hade man en spännande grupp. Det var äldre farbröder. Jag var ungdom i gruppen på den tiden. Mm-hmm. Det var Hägerman och det var Geselius och lite andra. Många som hade en gedigen bakgrund inom nästan högsta chef på SE-banken och annat sånt där. Och ekonomichef på SRF och så vidare. Så de träffades då och då för att prata om de här pengarna som fanns genom att man hade sålt av Sjöliden. Så skapade man ju ett kapital då som skulle förvaltas. Och jag, av någon anledning så kom jag med i den där gruppen. Jag vet inte riktigt varför, men jag kom med i den där gruppen. Och vi brukade träffas då och då uppe på kansliet. Och det var spännande och bra. Och jag lärde mig en hel del genom dessa farbröder som då hade ett väldigt engagemang faktiskt för syskonbandet, att det skulle gå bra och att de här pengarna skulle förvaltas på ett rätt sätt för att kunna driva verksamheten i syskonbandet. Man måste skaffa sig kunskap och känna av lite varåt det går, för att tanken är ju att man ska förvalta de pengar som finns då investerade så att det blir till driften av syskonbandet. Och det har gått, hittills i år har det gått väldigt bra faktiskt. Så vi har prickat in precis innan corona och efter nu i slutet på corona. Så vi har kunnat plocka hem ganska mycket pengar. Och ha mer kvar än vad som var från början.
Ja, det är ju en märklig ekvation att pengar kan fungera så. Men det, genom det har de ju fått bli till väldigt stor välsignelse, de här pengarna. Och fortsätter vara det.
Under de där åren som jag funnits med så räknar vi att vi har tagit hem 30 miljoner ungefär. Så det är bra.
Ja, det är mycket bra.
Men det kan också gå dåligt och gå ner. Det har ju varit dippar också.
Mm.
Så det finns inga garantier.
Men det är tryggt att ha de som är engagerade för det på det här viset. Som du bland annat ju är. Och någonting som många annars inte förstår sig på. Och pengar är något man, många av oss vill ha där bara, men har svårt att, det kan vara svårt att veta hur det ska förvaltas på bästa sätt.
Det var en fågel som viskade i mitt öra att Tina har blivit intresserad av kapitalplacering också.
Ja, det var inte så stort. Men du har ju inte varit anställd, men varit involverad, som du just själv sagt, i omgångar i kapitalplaceringen bland annat. Och på så vis ideellt, men faktiskt se till att jag har kunnat vara anställda, kan man säga. Det är en viktig del av det.
Sen har jag varit med i styrelsen i några omgångar också.
Mm. Mm. Precis.
Hur tror du vi ska se på ur ett teologiskt perspektiv på det här med pengar och förvaltning? Är det någonting som du tror kan höra till de gåvor Gud ger att vi ska syssla med?
Ja, det gäller ju att ha en balans i det här. Va? Så att det är ju mycket lätt att människor blir uppslukade av sånt här också. Att det blir ett alldeles för stort, en stor sak som man då ägnar tid och kraft och engagemang åt. Det är ju, trots allt är det ju för ett hjälpmedel bara för att kunna skapa förutsättningar för att bedriva en verksamhet. Det är ju inget självändamål i det här med kapitalförvaltningen. Så att det är väl mer att se till att det finns tillräckligt med pengar för att syskonbandet ska kunna driva sin verksamhet. Och utan de här pengarna så hade det ju, då hade man ju liksom sågat av den gren man sitter på, för det här kapitalet som man fick från Sjöliden, det hade ju snart tagit slut om man inte hade förvaltat det på ett bra och rätt sätt, så att säga. Så att det är ju inget självändamål i det här. Utan pengar är ju till för att användas för att hjälpa och för att få saker och ting att fungera på ett bra sätt.
Och det är du ju fortsatt med i att göra på flera sätt. Nu knyter jag an igen till det här med ditt intresse att resa till andra länder och engagera dig för att hjälpa. Både samla in pengar och hjälpa på olika vis till människor som har det betydligt svårare än vad vi har det. Du berättade om Nagaland, att du var där för något år sedan. Men du reser ju, du närmast pendlar ju till Etiopien, tycker jag. I vanliga fall, vanliga år.
Och jag tror jag har varit där 25 gånger.
Mm-hmm.
Så att det är några stycken gånger.
Ja.
Och Etiopien fick vi kontakt med faktiskt när vi flyttade till Enköping egentligen 2002-2003. Det jag framförallt har hållit på med de senaste 9 åren, det är att vara svensk kontaktperson för ett bibelöversättnings- och språkutvecklingsprojekt för ett folk nere i sydvästra Etiopien och även i grannlandet Sydsudan som heter Nyangatonfolket, där vi håller på. Då. Det är de som jobbar och jag ser till bara att pengarna används på ett rätt sätt och håller kontakt och så. Så att de översätter Bibeln och har gjort ungefär, eller Nya Testamentet då. 70% av böckerna i Nya Testamentet är klara nu. Så att det har tagit ganska mycket tid och engagemang. Och sen håller vi på med ett paddefamiljprojekt på ett annat ställe. Och sen så passar jag alltid på varje gång som vi åkte till Etiopien att besöka syskonbandets systerförening BCA, Bartimaeus Christian Association, som vi alltid träffar när vi är där också.
Så det är väven fortsätter knyta sig med dina blandade engagemang och även då bland för synskadade?
Jo, det är ju en fördel. En fördel är ju att man kan ha kontakt så lätt nu för tiden med Messenger och annat sånt där. Så att man, även om man finns långt ifrån varandra, så kan man ju ändå ha en regelbunden kontakt. Så att även nu under corona så har vi nästan varje dag som jag har kontakt med de här, så att säga. Så att det underlättar ju.
Mm. Det är ju tur att du är 70-plussare nu, höll jag på att säga, Ena, i det här fallet. Så att du har tid. Tid för allt ditt engagemang, för allt du gör. För föreningar, för kyrkor, för missionsarbete.
Ja, jag har gått in som ordförande i vår friskola här också, på, som vi har med församlingen här som är med 200 elever.
Just det.
Förskolan upp till årskurs 9. Så att det är ju också, skolan finns kvar också.
Mm. Vad har du på gång härnäst, Ena? Vad händer nu? Vad ligger framöver?
Ja, det vet jag inte nu, men det är mycket, har varit mycket med skolan här faktiskt, som har varit speciellt mycket nu. Det har ju varit, vi har haft en tillsyn av skolinspektionen och sen håller vi på att projektera och bygga nya skollokaler för 30 miljoner ungefär, som vi håller på med att få byggloven och sånt där. För vi har en stor del av den här verksamheten bedrivs nu i sådana här moduler eller baracker. Så att det är mycket kring det som vi håller på med faktiskt.
Mm.
Sen får vi väl se när vi kan åka igen till Etiopien, när det kan vara dags igen. Det är snart ett nytt budgetår och man ska göra en ny budget och så vidare. Och sen håller vi på lite funderingar kring den här Tanzania-resan som vi fick ställa in, som egentligen skulle varit nu.
Precis, vi skulle göra med syskonbandet, med Kristna Synskadades Förening, så skulle vi resa med en grupp medlemmar och besöka vår systerförening i Tanzania. Mm.
Så det är skjutet på framtiden, får vi se när det kan bli aktuellt.
Men vad händer idag sen, Ena? Vad ska du göra nu?
Nu ska jag åka till, med min fru till Fote, för vi är bjudna på fika där klockan 3:30 av en god vän där.
Trevligt. Och sen så hörde jag att det hade blivit, du hade plockat 100 kilo äpplen, hörde vi. Och har det blivit till must den nu då?
Ja, för den ska hämtas. Den finns i Gränna, så det är liksom inte...
Ah.
Vi hann åka därifrån innan musten var klar.
Okej.
Okay. Några liter det blir. Kanske 50-60 liter, vi får se.
Ja, men då kan du inte ge någon recension hur det blev med andra ord. Vi får ta det en annan gång då.
Ja.
Men stort tack, Ena, för den här stunden och för allt som du gör. Och välsignelse över dig fortsatt.
Och hälsningar till er allesammans som lyssnar, som är syskonbandare. Ni gör det jättebra. Och tack för ert engagemang för systerföreningarna i Afrika. Det är en viktig uppgift och de är väldigt, väldigt tacksamma för kontakten med syskonbandet. Och de ber faktiskt för syskonbandet varje dag. Och det är en stor förmån, en stor och fin kontakt som man har på det sättet.
Ja, vem vet vad de bönerna faktiskt bär oss. Vi vet ju inte det fullt ut, men kanske väldigt mycket.
Mm. Okej, Tina.
Tack, Ena. Ha en trevlig fika eftermiddag med vänner.
Ja, vi ska försöka göra vårt bästa.
Ja, vi hörs. Ja. Tack. Hej.
Du har hört programmet Klarsyn från Syskonbandet. Om du vill komma i kontakt med oss som gör de här radioprogrammen så kan du skriva till oss på adressen radio@syskonbandet.se. Om du vill veta mer om föreningen så gå in på hemsidan www.syskonbandet.se. www.syskonbandet.se. Eller om du hellre vill ringa, då kan du göra det på telefonnummer 08-641-3095. Våran tekniker idag heter som alltid Kalle Olofsson. Och jag som heter Sofie Sundin vill önska dig allt fint och gott tills vi hörs nästa gång.